Hej och välkomna till avsnitt 1029 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 91 i min serie om USAs presidentval 2020. De demokratiska presidentkandidaterna har lämnat New Hampshire och riktar nu in sig på Nevada. Här berättar jag om det och om New York-profilerna Michael Bloomberg, Donald Trump och Bill de Blasio som alla kommer från samma stad men som just nu skjuter mot varandra från helt olika håll. Varmt välkomna! Ja, dagens datum är den 15 februari 2020 och på lördag den 22 februari så håller demokraterna sitt caucus i Nevada och ett nomineringsval då som man kan säga på svenska. Och det är väldigt spännande det här och Donald Trump, presidenten, han har ju varit med i leken sedan länge. Han har åkt och retat demokraterna kan man säga på deras tidigare val, dels på Iowa caucus och dels på New Hampshires primärval så var Donald Trump där bara dagen eller dagarna innan och höll kampanjrallyn för att reta upp demokraterna. Och Nevada kommer inte att bli något undantag. På torsdag så kommer Donald Trump att resa till Las Vegas för att vara där i 2 dagar. Han kommer dels att prata om sitt program för att hjälpa för detta fångar att komma ut i livet och i samhället igen. Men han kommer också att hålla ett kampanjrally verkligen reta demokraterna. Och det här har blivit lite grann av Trumps signum att han gör det. De flesta andra presidenter, de brukar inte vara så intresserade av sitt motståndarparti primärval när de själva går in för omval, utan de väntar fram till hösten när motståndarpartiet faktiskt har en kandidat. Men Trump har ju hängt med i hela processen. Jag tror att det finns kanske ingen republikan som hängt med i demokraternas primärval lika bra som Trump, vilket är ganska intressant då. Och han tar tillfället i akt helt enkelt att åka dit och reta upp demokraterna. Och Larry Sabato som driver University of Virginia Center for Politics, han gör många videos på internet och sådär. Han sa att han kommenterade och sa att den här strategin från Donald Trump makes sense, sa han. Det finns logik i det Trump gör i den här strategin, och det är att han visar att han kommer inte att lämna de här delstaterna, Iowa, New Hampshire och Nevada helt i demokraternas händer, utan han kommer att vara där och kontra deras narrativ. För de är hela tiden där och säger att Donald Trump är en idiot, han är farlig, han är galen, han är en homofob, han är islamofob och så vidare. Bernie Sanders brukar alltid säga så. Och Trump kommer inte att låta de narrativen få fästen i de här delstaterna, och det är därför han gör som han gör. Och hans motattacker, vi får se om de är effektiva, men det är hans strategi i alla fall. Och enligt Larry Sabato så är det logiskt att han gör så här. Den demokrat just nu i alla fall som Donald Trump har attackerat mest och retat mest kanske, det är New Yorks före detta borgmästare Michael Bloomberg. Och det senaste Trump gjorde, det senaste utspelet, det var för 2 dagar sedan, den 13 februari. Då skrev Donald Trump på Twitter, Mini Mike Bloomberg, han har ju gett Michael Bloomberg då ett namn, Mini Mike. Och det syftar på att Michael Bloomberg är ganska kort. Ser man bilder på honom när han står bredvid andra så ser han ganska, han är upp till axlarna på liksom normal långa män. Och Donald Trump har gett honom ett smeknamn, Mini Mike helt enkelt. Och han skrev då på Twitter, Donald Trump den 13 februari, Mini Mike Bloomberg is a loser who has money but can't debate and has zero presence, you will see. He reminds me of a tiny version of Jeb Low Energy Bush, but Jeb has more political skill and has treated the black community much better than Mini. Så skrev Donald Trump. Och han hånade helt enkelt Michael Bloomberg och sa att du är en sämre version av Jeb Bush som var dålig nog 2016. Men skillnaden är att Jeb Bush i alla fall behandlat de svarta bra, det har inte du gjort, Mini Mike. Typ så skrev Donald Trump. Michael Bloomberg dock, han svarade på Twitter och han skrev att du och jag känner ungefär samma folk i New York och de skrattar bakom ryggen på dig och kallar dig för en skällande clown. Och de vet att du ärvde en förmögenhet som du slösade bort på korkade avtal och renskär inkompetens. Och sen avslutar Michael Bloomberg, I have the record and the resources to defeat you and I will. Så att ett ganska hårt svar där av Michael Bloomberg. Så att de här har hamnat i en ordfejd. Men en intressant sak som har framkommit, och vi vet inte vad som är sant här, men en kvinna på New York Times som har följt Michael Bloomberg under ganska lång tid, en reporter som heter Maggie Heberman, hon har sagt att det här Mini Mike, det biter verkligen på Mike Bloomberg, därför att han har ett komplex. Han har komplex över att han är kort, och det är ett riktigt seriöst komplex. Det är inte bara något skämt, utan det är ett faktiskt komplex. Han har inte många komplex, men det är ett som han faktiskt har. Och det här är ju någonting som Trump verkligen driver med. Du måste stå på en pall när du debatterar och så vidare. Alltså Trump kör på stenhårt på det här. Liksom, du är en liten kille liksom. Och enligt henne så är det här en sak som Michael Bloomberg verkligen har tagit personligt. Han, det här är jobbigt för honom att Donald Trump, presidenten, driver om hans längd. Och det här är någonting som Michael Bloombergs team då såklart har sagt att det här stämmer inte. Och Bloombergs huvudkampanjrådgivare Tamara Bryan sa att the hate thing actually doesn't bother Mike. Och sen sa han att det Mike, Michael Bloomberg, då bryr sig om, det är storleken på statsskulden och kanske storleken på Trumps ego, men det är inte det här med liksom sin längd. Men New York Times-reportern Maggie Haberman, hon har sagt att jag har arbetat och liksom bevakat Michael Bloomberg i flera år, redan från 2001. Och hon svarade helt enkelt att ni försöker säkert spinna det här, men och sen skriver hon då att folk som inte bryr sig om en sån här fråga, de brukar normalt inte ljuga om sin längd på sina körkort. Och Michael Bloomberg har alltså skrivit en annan längd på sitt körkort, vilket hon menar det här betyder att han, det här är en stor grej för honom att han är kort. Och det här är en annan punkt. Jag menar, Donald Trump, Michael Bloomberg, de kommer båda från New York, och som Bloomberg själv sa, de har umgått i samma kretsar, så att det är inte alls omöjligt att Donald Trump känner till det här och vet att det här är en svag punkt på, för Michael Bloomberg, och då trycker han på den. Du är en liten mini-Mike, och ja, fungerar eller inte, vi får se, men det är Trumps strategi i alla fall, och han drar och inte för sådana strategier, vilket jag tycker är helt okej, för på den politiska arenan ska man slåss, och det gör Donald Trump och det gör Demokraterna också, främst kanske Bernie Sanders och Elizabeth Warren tror jag faktiskt, de är nog tuffast på den sidan, men de kämpar med ord, de krigar med ord, och det är helt okej. En annan person som Donald Trump också har twittrat om, bara lite kort kan jag nämna det är att han har twittrat om Bernie Sanders, och han skrev dagen efter att han twittrade om Michael Bloomberg, den 14 februari så skrev han om Bernie Sanders och The Democratic National Committee på Facebook. It is happening again to crazy Bernie, just like last time, only far more obvious. They are taking the Democrat nomination away from him, and there's very little he can do. A rigged system, skrev Donald Trump då den 14 februari, alltså igår. Och det här var ju någonting som Trump spann upp också efter kaoset i Iowa. Och det finns, vi vet att det fanns individer i DNC 2016 som definitivt riggade mot Sanders för att få Hillary Clinton nominerad. Men sen dess har DNC arbetat för att det inte ska hända igen, så att det finns ingen stor konspiration här. Men däremot har det funnits enskilda individer inom DNC som har utan tvekan arbetat för Hillary Clinton väldigt mycket och mot Bernie Sanders. Men mycket av det så avskaffar man ju de problemen som fanns efter att Sanders kampanj klagade. Så att det finns inte egentligen i år några tecken på det på samma sätt. Och ja, Trump spinner det här och många inom Bernie Sanders läger spinner också här. Men det var bara lite kort om en av Trumps ytterligare tweets. Vi ska gå vidare till Demokraterna och se vad de har haft för sig. Och vi börjar med Deval Patrick, Massachusetts före detta guvernör. För det är så här att Deval Patrick, som är den enda kvarvarande färgade kandidaten, afroamerikanen, han har nu till slut hoppat av racet. Och det kanske inte var helt oväntat. Han gav sig in väldigt sent, han gav sig in i mitten av november förra året. På grund av, han hade tänkt det tidigare, men hans huvud fick ju cancer, så att han tog hand om henne och sådär istället då. Men han gav sig ändå in i absolut sista sekunden där. Och han kanske hade hoppats på ett endorsement av Barack Obama, som han var personlig vän med. Något sånt endorsement kom inte, och jag tror att Obama kommer att hålla sig ganska på distans ganska länge nu. Men han satsade i alla fall allt på New Hampshire, Deval Patrick. Men det gick inte så bra trots det, trots att han i princip bosatte sig i delstaten i 3-4 månader, så hamnade han ju typ längst ner i New Hampshires primärval. Och ja, nu känner Deval Patrick att han har gjort sitt, så att han kastade in handduken i onsdags, så att Deval Patrick är borta, och det här innebär att det finns egentligen bara en av de här små kandidaterna kvar, och det är Tulsi Gabbard, och det mesta tyder på att hon kommer hänga kvar länge, men inte mycket tyder på att det går bra för henne. Om jag förstått saken rätt så finns hon inte ens uppskrivet på valsedlarna i Nevada, och nu senast så var hon ute, jag tror att hon var i Maine och kampanjade och sådär, och sen kommer hon åka till South Carolina och så, men vi får se hur det går för henne, men hon är den enda som är kvar av de små kandidaterna nu efter att Deval Patrick har lämnat racet. Men vi hoppar nu vidare från dem, och vi går vidare till, ja, det som lite grann är då det här poddavsnittets huvudperson, Michael Bloomberg. Michael Bloombergs strategi är att satsa stort på Super Tuesday den 3 mars, när 14 delstater röstar, och han har nu rest omkring i 3 av de här delstaterna, i Tennessee, i North Carolina och i Texas, Och där pratar han då väldigt mycket om varför han är inne i det här racet. Och i den här podden så kommer jag att ge exempel på att de andra demokratiska kandidaterna kritiserar Michael Bloomberg väldigt mycket nu. Men han har faktiskt undvikit att kritisera dem. Och när han är ute och kampanjer så säger han att ja, jag vill inte kritisera mina medrivaler utan jag stöder alla. I slutändan kommer jag stödja vår kandidat. Men jag vill vara väldigt tydlig, säger han. Och I am running to defeat Donald Trump. Så säger Michael Bloomberg när han är ute och kampanjer. Så hans mål är väldigt tydligt. Det är liksom Donald Trump som är hans motståndare. Det är inte primärt hans demokratiska rivaler. Men däremot så känner ju många av hans demokratiska rivaler att han är ett hot. Så att de gör ju det de kan nu för att underminera Michael Bloomberg. Och de har fått en del ammunition för att göra det. Två saker har kommit fram om Michael Bloomberg. Dels när han 2015 pratade om Stop and Frisk. Den här policyn som han implementerade väldigt mycket och väldigt hårt när han var borgmästare i New York, som handlar om att poliser ska kunna stoppa på gatan ja, egentligen bara på deras egna initiativ, vem som helst, och muddrar dem och känner om de har vapen. Och det var en policy som drabbade svarta väldigt hårt, och ja, Michael Bloomberg då, han pratade ju väldigt mycket om att svarta står ju för de här problemen i en inspelning från 2015, och det har han fått mycket kritik för. En annan sak som har kommit upp nu senare, det är att han 2008 pratade om finanskrisen 2008 då, som kom då, och han sa att mycket av det här beror på att vi gjorde så att bankerna inte fick diskriminera mot fattiga afroamerikaner. Alltså man säger så här, en orsak till bankkrisen 2008, det berodde på att man hade lånat ut till människor som inte hade täckning för sina lån, och man gjorde det i alla fall, och det här var en policy som uppmuntrades av president Bush, kan sägas, därför att han ville att alla skulle äga sitt hem, och han menade då att äger man ett hem så tar man större ansvar och så vidare och så vidare. Men när man då lånar ut för att folk ska kunna köpa ett hem som inte kan täcka det, så blir det, ja, det blir en bubbla, och det var det som hände. Och Bloomberg menade då att om man inte hade lånat ut till de här personerna, om banken inte hade tvingats börja låna ut till dem, då hade det här inte hänt. Och det ligger ju lite sanning i det här, men det kan ju också låta väldigt rasistiskt så här 12 år senare, och definitivt så kan det frama som rasistiskt. Och Elizabeth Warren, hon har varit på hugget, och hon sa häromdagen att det kom just ut en video som visar att Michael Bloomberg 2008 sa att finanskrisen orsakades på grund av att bankerna inte längre tilläts diskriminera mot black and brown people, sa Elizabeth Warren. Och hon sa att en person som anyone who thinks that should not be the leader of our party, sa hon, att om bankerna bara tillåtits vara, hon menade då att Michael Bloomberg sa att om bankerna bara hade fått fortsätta vara rasistiska, då hade inte den här krisen inträffat, kraschen. Och det var hennes då liksom tolkning av Michael Bloomberg, eller felaktig framställning skulle jag nästan säga, men man gör sig kampanjer, och det här är någonting som det kommer inte bli lätt för Michael Bloomberg att skaka av sig det här. Och det här visar också att Michael Bloomberg har inte blivit utsatt för hård kritiken, och det är en stor svaghet i de här kampanjerna. Han är ny i det här, och ja, vi får se hur han hanterar det. Ett sätt han har försökt hantera det, det är genom att ja, snabbt kontakta svarta pastorer och många som inom det svarta communityt som stöder honom, och försöka få dem att gå i god för honom och säga att ja, han sa sådär då, men han har ändrat sig och han vill gå vidare nu och så vidare. Och en person som backar upp honom, det är Houston, staden i Texas, Houstons borgmästare Sylvester Turner, som själv är svart och som har, ja, han leder någonting som heter Mike for Black America, och det syftar på att få svarta då att förstå att Michael Bloomberg är för dem. Och det finns andra liknande initiativ som till exempel Women for Mike och Youth for Mike och så vidare. Så att det här är ett av Michael Bloombergs metoder för att på något sätt ja, komma undan det här, den här kritiken som man har fått nu. Men det är inte helt enkelt, och om man lyckas får vi se helt enkelt. Och inför kampen i Nevada så kommer säkert kritiken att fortsätta. Men Michael Bloomberg har fått kritik för andra saker också, och ett av de här bestående kritiska synpunkterna på honom, det är att han försöker köpa valet med pengar. Han är ju en av de rikaste människorna i världen, och han kan pumpa in mer pengar än alla andra demokratiska kandidater tillsammans. Och det är det han har gjort också, såklart då. Och det senaste, det är att han har betalat influencers för att synas på sociala medier och få honom att verka cool. Han sa till och med så till en person att Can you make a viral meme to let the younger demographic know I'm the cool candidate, sa Michael Bloomberg. Och det här har fått Facebook faktiskt att ändra en av sina regler, och det är att man ska tillåta memes på sociala medier som är politiska i den här valkampanjen att inte räknas som political ads. Och exakt vad det innebär, den skillnaden har inte jag läst på, så jag vet inte det, men det är i alla fall en skillnad som inte har funnits förut, utan man gjorde den här förändringen i samband med att Michael Bloomberg började pusha för influencers. Och det här stärker ju verkligen bilden av att Michael Bloomberg kommer dit han kommer och att folk anpassar sig. DNC anpassade sina debattregler och nu anpassar sig Facebook. Och de gör det för att han är rik, att han kan köpa deras goodwill med sina pengar. Och det här är definitivt det narrativ som demokraterna, hans rivaler, nu hamrar in. Elizabeth Warren igen, som har varit kritisk mot Facebook förut också, hon säger att det här är ett sätt att försöka att köpa valet helt enkelt. Och hon skrev så här i en tweet, Elizabeth Warren, i fredags, igår. Mike Bloomberg cannot be allowed to buy an election with zero accountability, skrev Elizabeth Warren. Och det här är någonting som, ja, Tucker Carlson på Fox News, han hade ett inslag om där. Michael Bloomberg försöker köpa valet, och Bernie Sanders, han pratar också väldigt ofta om det här. Jag ska komma med ett exempel från Sanders om den här saken alldeles strax. Men vi hoppar ner över till nästa grej som har med Michael Bloomberg att göra. Och det är att källor som Drudge Report har grävt fram, de säger att Michael Bloomberg överväger att utse Hillary Clinton till sin running mate, alltså till sin vicepresidentkandidat, om han vinner nomineringen. Och ja, enligt opinionsundersökningar så skulle det här vara en ganska stark kombo. Och för att reglerna ska gälla så måste Michael Bloomberg registrera sig i en annan delstat. För vicepresidenten och presidenten får inte vara registrerade i samma stat. Men han är beredd att göra det. Och han tänker då skriva in sig i Colorado eller i Florida. Där han också äger hem då, såklart. Han har ju bostäder överallt, Michael Bloomberg. Så att det är enligt anonyma källor från hans team någonting som han överväger. Och det är Drudge Report som har grävt fram det här. Och vi kan säga att Drudge Report grävde också fram att John McCain 2008 skulle välja Sarah Palin. Och de grävde fram att Bill Clinton hade en affär med Monica Lewinsky. Så att de har lyckats gräva fram saker tidigare. Så att vi får se om det här är sant. Men ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Det har ju spekulerats länge i att Hillary Clinton kanske kommer att ställa upp igen och sådär. Men ja, vi får se. Jag har ingen aning, ärligt talat. Men till att börja med så måste Michael Bloomberg då vinna nomineringen. Så att vi får fortsätta att följa den utvecklingen. Men ganska intressant, och en riktigt intressant twist på det hela, i alla fall. Vi var inne på Elizabeth Warren nyss, och vi kan gå över lite kort till henne bara. Och det är att det går inte bra för henne, tyvärr alltså. Hon hamnade ju på fjärde plats i New Hampshire. Och hon har nu sagt att det här blir tufft. Det blir tufft att komma framåt, och hon har bett om mer kampanjpengar och så vidare. Och ja, jag tycker att vägen framåt för henne ser svår ut, därför att Bernie Sanders har verkligen sugit upp allt syre på vänsterkanten av partiet, och det är där Elizabeth Warren står också. Och i kampen, hon vill ju vara en sån här som betonar regleringar. Alltså Elizabeth Warren, hon är inte socialist, hon vill inte att staten ska styra allt, men däremot så vill hon att företag ska regleras stenhårt. Och det skiljer henne från Bernie Sanders. Han vill det också, men han vill också att staten ska ta över väldigt mycket helt och hållet, som sjukvård och så vidare. Och ja, där har hon försökt gå lite olika linjer, och det verkar ju som att det är Sanders linje som har vunnit. Så att det demokratiska partiet har gått mer till vänster än jag tror att Elizabeth Warren trodde. Så att det är det som har hänt, och vägen framåt för henne blir svår. Vi får se hur det går i Nevada, men lyckas hon inte där så ser det ju jättesvårt ut i South Carolina, skulle jag väl säga, och även på Super Tuesday. Så att vi får se hur länge hon är kvar i racet, men ja, det får vi återkomma till. En annan person som också är i trubbel då, det är den tidigare frontrunner, Joe Biden, och det har inte, alltså han varit verkligen krossad kan man säga, i både ur hans perspektiv, i både Iowa och i New Hampshire. Men han har vägrat erkänna sig slagen, och han har spenderat mycket tid i South Carolina. Det är den delstaten han hoppas på mest, även Nevada, men i synnerhet South Carolina. Och han har sagt att nu är vi äntligen i en delstat där det inte bara är vita utan många, ja, blandad befolkning, många svarta och så vidare. Och att han är confident we can win i South Carolina. Och han trodde också att de skulle vinna i Nevada, säger Joe Biden. Så han försöker hålla skenet uppe. Men vi får se helt enkelt. Alltså jag tror att han har fått en rejäl magsmäll, Joe Biden. Och jag tror inte att han kommer att överleva. Han kommer ju klara sig till Super Tuesday och vidare såklart. Men kommer han ta nomineringen, Joe Biden? Jag tror inte det. Och den första indikeringen nu på att det inte går så bra som han hade hoppats, det är att Joe Biden har ju väldigt starka band till fackföreningsrörelsen i USA. Och den är väldigt viktig för det demokratiska partiet. landet. Men Nevadas största fackförening, The Culinary Workers Union, som representerar 60 000 medlemmar och är den största fackföreningen i Nevada, de vägrar att endorsa någon kandidat i det här racet. Och det är ett bakslag, i synnerhet för Joe Biden. De är aktivt emot Bernie Sanders, därför att de anser att hans sjukvårdsplan, Medicare for All, kommer att frånta dem deras fina privata sjukförsäkringar som de har ordnat via fackföreningen då till sina medlemmar. Men, så att de är tydligt emot Bernie Sanders. De pratar gott om Joe Biden, men däremot så tyder mycket på att, eller de ser uttryckligen att vårt främsta mål är att vi har en kandidat som kan besegra Donald Trump. Och det gick dåligt för Biden i Iowa och i New Hampshire, och det innebär att fackföreningen vet inte om Biden är rätt person. Så att även om man tycker om honom, så är det hans svagheter som gör att man inte vågar endorsa honom. Så att det här är ett bakslag för Joe Biden, för han har i grund och botten en god relation till den här fackföreningen och de tycker bra om honom, men de vill ändå inte endorsa honom för att de tycker att han verkar för svag. Och det är ju verkligen ett underbetyg för Joe Biden. Steve Schmidt, John McCains före detta campaign manager och politisk kommentator, han pratade på MSNBC häromdagen och han sa helt enkelt så här om Joe Biden. Alltså, kan inte Joe Biden besegra Bernie Sanders, Pete Buttigieg och Amy Klobuchar, vilket han inte kunde i New Hampshire, då kan du, Joe Biden, inte heller slå Donald Trump. Det är inte svårare än så, tyckte Steve Schmidt. Och ja, det är en analys jag är beredd att instämma i. Om vi då går vidare till just Bernie Sanders, så är det så här att han har tydligt befäst sin sin status som frontrunner efter segern i New Hampshire. Och en undersökning gjord av YouGov den 13 februari för 2 dagar sedan, det visar att Sanders skulle vinna över alla sina demokratiska rivaler i en en-mot-en matchup. Sanders versus Amy Klobuchar, då skulle Sanders få 54% och Amy Klobuchar 33%. Sanders versus Buttigieg, så skulle Sanders få 54% och Buttigieg 37%. Sanders versus Mikie Bloomberg, så skulle Sanders få 53% och Bloomberg 38%. Sanders versus Biden, skulle Sanders få 48% och Biden få 44%. Hyfsat jämnt där. Och sen Sanders versus Warren, då skulle Sanders få 44% och Warren faktiskt 42%, så att ganska jämnt där också. Men Sanders skulle fortfarande besegra alla de här i en mot en matchup. Så att det är ganska intressant, och det visar verkligen att han är stark, Bernie Sanders, och att han är en frontrunner. Jag såg nyss, innan jag började med den här podden, det valtal som han höll igår, Bernie Sanders i North Carolina. Och där så, han brukar alltid, när Bernie Sanders pratar, så brukar han alltid säga två saker. Dels att man måste avsätta USAs farligaste president någonsin, Donald Trump, därför att Trump är en homofob, islamofob, xenofob och allt annat. Och därtill att man måste vinna valet för att skapa ett system som fungerar för alla och inte bara för det rikaste. Men nu, i det här valtalet, så hade han lagt till en sak, och det var att han sa att man måste också vinna för att visa att man inte kan köpa val i USA. Och vi spelar i klippet.
We cannot continue having a president of the United States who is a pathological liar, who is running a corrupt administration, who does not respect our Constitution or democracy, who thinks that he is above the law, who is a racist, a sexist, a homophobe, a xenophobe, and a religious bigot. And those are his good qualities. And the other reason that we're going to win is, I think, all across this country, people understand there is something wrong when we have a corrupt political system that allows billionaires to buy elections. Now, we may be old-fashioned. What we believe in is democracy. One person, one vote, not billionaires buying elections.
Och det här klippet är intressant, för det är en ny grej i hans repertoar, och det är en tydlig liksom kritik riktad mot Mikie Bloomberg då, från Bernie Sanders sida. Så att det är intressant att han verkligen attackerar rakt på där också. Och när man ser Bernie Sanders talmöten, då förstår man varför han är frontrunner. Han har många likheter när han kampanjer som Donald Trump. Han är spontan och han kan liksom säga spontana ganska roliga saker. Biden, han är också spontan, men när han är spontan så säger han konstiga saker. You duck-faced Lying Pony Soldier och liknande grejer. Sanders säger mycket mer naturliga saker, som till exempel så sa han att we have a president who thinks climate change is a hoax. In my view, Donald Trump is a hoax, säger han. Och det är mycket bättre än de här sakerna som liksom Joe Biden slänger ur sig. Så att Bernie Sanders är, han har energi på sina townhall-möten och på sina kampanj-rallys och kan han nå med minoritetsväljarna? Det är den stora frågan. Och han är mycket starkare nu än han var 2016 i förhållande till minoriteter. Han har Alexandria Cortez, han har Ilhan Omar och han har jättemånga minoritetsrepresentanter. Så att jag tror han har goda chanser, Bernie Sanders, att faktiskt vinna nomineringen. Men nu hoppar vi väldigt långt fram. Men det går bra för Sanders. Och han har också fått ett endorsement och det för oss in till man nummer tre från New York. Och det är den nuvarande guvernören, Bill de Blasio. Och han har endorsat Bernie Sanders och kommer kampanja för honom i Nevada. Och det som gör Bill de Blasio så intressant, det var ju att han var den som tog över efter Michael Bloomberg och att han är en oerhört stark kritiker av Michael Bloomberg. Michael Bloomberg var ju en gång republikan, så han bytte han till demokraterna och Bloomberg är ganska opportunistisk och en sån här som vill klättra. Och Bill de Blasio, han är mer vänsteridealist och han gillar Bernie Sanders och han om någon kan verkligen kritisera Michael Bloomberg och han kan om man vill beskriva Bloomberg som en rasist och när Bill de Blasio installerades som borgmästare 2013 då kritiserade han öppet Michael Bloomberg som satt framför honom där då under ceremonin och sådär. Så att Bill de Blasio är en långtida Bloomberg-kritiker och det är någonting som Bernie Sanders verkligen kan använda sig av och ironiskt nog även också Donald Trump. Så att vi har de här tre killarna från New York, Michael Bloomberg, Donald Trump och Bill de Blasio och alla de, ja, de skjuter åt lite olika håll. Bill de Blasio kritiserar Trump och Bloomberg, Bloomberg kritiserar Trump och Trump kritiserar Bloomberg. Så att det är ju som rätt intressant, tre lirare från New York som krigar inför hela nationen. Rätt spännande tycker jag. Sen är det så här också att jag läste en artikel i American Thinker som var ganska intressant som handlar om Bernie Sanders vinner förmodligen nomineringen men han kommer att förlora det allmänna valet. Och den tes som jag också tyr mig till. Jag tror också att det, sannolikheten är stor att han tar nomineringen men däremot så kommer han i egenskap av socialist sannolikt inte att vinna valet. Han är för mycket vänster för det. Möjligtvis så kan han försöka balansera det genom att hitta en relativt moderat vicepresidentkandidat men det kommer inte att bli enkelt. Och skulle Bernie Sanders få nomineringen så anser jag att sannolikheten är relativt stor att Donald Trump vinner och det är det som gör att man kan förstå de här demokratiska, etablerade demokratiska krafterna från Clinton och Obama-lägren att de är väldigt skeptiska till Bernie Sanders. Inte främst kanske för att han är socialist men därför att de tror att han kommer inte att vinna. Så att, ja, vi får se helt enkelt om de också ger sig in så som Donald Trump spekulerar i för att försöka stoppa Bernie Sanders, men det får vi se. Skrällkandidaten då från New Hampshire, Amy Klobuchar som var trea, hon var intervjuad av Bill Maher nyligen och han är en ganska rolig person. Jag såg en video innan jag började den här podden nu som han hade på sin show, Real Time tror jag den heter, och den här videon såg jag på Facebook bara i flödet och i den videon sa han att det enda ni demokrater behöver göra det är att vara mindre galna än Donald Trump är, men lyckas ni? Jag är inte riktigt säker. Och sen berättade han om Bernie Sanders förslag att låta maratonbombarna i Boston förrösta från fängelse, utan berättade om Elizabeth Warrens förslag om att låta ge aborträttigheter till transgender fångar i fängelser, typ 400 transgender fångar i federala amerikanska fängelser, de skulle ha rätt till aborter och sådär, och han sa att det här är inte frågor som är så intressanta, så se bara till att ni liksom inte uppfyller Donald Trumps när han pratar om er som crazy democrats, så att ni inte blir sådana, därför att då förlorar ni, menade Bill Maher, och det låg ju lite vett i det. När han pratade med Amy Klobuchar då sa han att tänk om Donald Trump, om du vinner valet och Donald Trump vägrar att lämna Vita huset, vad ska vi göra då ungefär? Han har ju vapen, och det här var ju ganska, ja, det är nästan en ganska absurd föreställning att Trump skulle med vapenmakt hålla sig kvar efter valet. Och Amy Klobuchar, hon tog det ganska coolt och sa att det kommer inte att bli så ungefär, sa hon. Så att hon spann inte vidare på det här, utan han är så galen och det kommer han att göra, men vi kommer att göra revolution. Hon hade kunnat säga så, men hon gjorde inte det. Och det visar ändå att hon är en ganska sansad kandidat. Så att jag tycker bra om henne, helt enkelt. Vi kan gå vidare till nästa person, och det är att, ja men vi kan säga en sak till, en sista sak om Amy Klobuchar, hon är ju värd att nämnas lite grann. Hon fick en fråga av 538, den här bloggen som är väldigt bra på statistik och sånt, om vad som var hennes häftigaste statistik. Hon fick det efter debatten, tror jag, så gick en av dem fram till henne med en mikrofon, och då tänkte hon lite grann och sa att ja, min favoritstatistik är att vi har samlat in $1 million sen den senaste debatten, sa hon. Så att hon fick glänsa lite grann där, och Amy Klobuchar, och det ska bli spännande att se hur det går för henne i Nevada. Jag tror inte att, alltså, hennes möjligheter, det kommer bli svårt för henne, men jag tror inte vägarna är lika stängda som för Elizabeth Warren faktiskt för Amy Klobuchar, för hon kan verkligen hamra in en egen folla och visa att jag är den enda moderata kvinnan i det här racet, och ja, den förmågan man inte ska underskatta, så att vi får se hur det går för henne. Men vi går vidare till nästa kandidat, och det är Pete Buttigieg. De flesta som bedömer hela, de tror ju att kampen i Nevada kommer att handla om Pete Buttigieg eller Bernie Sanders, precis som det var i Iowa och i New Hampshire. Och Pete Buttigieg, han intervjuades på ABC's The View häromdagen av John McCains dotter Meghan McCain, och där fick han en fråga om aborter, och Meghan McCain sa att jag är pro-life, jag är för att, ja, att barnet ska leva, och hur ser du på den här frågan? Och vi spelar i klippet, för det är ganska intressant där.
Guys, I saw an interview you did on a radio show where you were talking about abortion, and I think this got a lot of play in conservative media, conservative circles, where you were talking about, and this is your quote, there's a lot of parts of the Bible that talk about how life begins with breath, so even that is something we can interpret differently. It obviously, in my circles, was passed around everywhere because I think the interpretation from pro-life people like me was that you meant a baby actually being born, and then possible, you know, there's a lot of controversy with Governor Northam and what it means and what time a woman should be able to have an abortion. I just wanted you to clarify because I found that statement to be pretty radical.
Well, I'm just pointing to the fact that different people will interpret their own moral lights, and for that matter, interpret scripture differently. But we live in a country where it is extremely important that no one person have to be subjected to some other person's interpretation of their own religion. I think we're not going to agree.
Partial birth abortion is something that was coming up in, like I said, Governor Northam. It was a huge controversy when he was running for governor. And I think people, even Democrats, and there are a lot of pro-life Democrats in the country, want to know exactly where your line is, because you will be the president if you win.
Right, but my point is that it shouldn't be up to a government official to draw the line. It should be up to the woman who's confronted with the choice.
Infanticide after a baby was born, you'd be comfortable.
Does anybody seriously think that's what these cases are about?
Think about the situation. That, yes.
If this is a late-term situation, then by definition, it's one where a woman was expecting to carry the pregnancy to term. Then she gets the most perhaps devastating news of her life. We're talking about families that may have picked out a name, maybe assembling a crib, and they learn something excruciating and are faced with this terrible choice. And I don't know what to tell them morally about what they should do. I just know that I trust her, and her decision, medically or morally, isn't going to be any better because the government is commanding her to do it in a certain
way. I respect that. You didn't back down from it. This is going to hurt you in the middle of the country with the Republicans you're trying to win over. People like me, this is a hard line. And quite frankly, that question, that answer is just pretty, it's just as radical as I thought it was.
Så vad Meghan McCain här gör är att hon pressar in Pete Buttigieg i ett hörn när han besvarar en fråga rakt som man inte borde besvara rakt. Och det här visar lite grann att Pete Buttigieg är väldigt smart, och är man det så vill man svara rakt, man vill svara det man har tänkt ut. Men man måste också vara strategisk, och Pete Buttigieg är väldigt ny i den här politiken, i de här politiska spelen. Och alla minst 2008, Barack Obama, hur han gjorde. Han fick en fråga då av, jag tror att det var av den här pastorn Rick Warren, om hur han såg på homosexuella äktenskap. Och Barack Obama var väldigt tydlig, jag är emot homosexuella äktenskap. Sen, några år senare, så ändrade han sig, och homosexuella äktenskap blev lagligt i USA. Men han sa inte så 2008, trots att det mesta tyder på att han ansåg redan 2008 att han ville ha att homosexuella äktenskap skulle legaliseras. Men han insåg att säga det så kommer jag inte bli valt, så att jag ljuger, helt enkelt. Och Pete Buttigieg hade kunnat säga något annat, men han sa så här, och enligt Meghan McCain så tror hon att det här kommer att skada honom i ett allmänt val. Och jag är beredd att hålla med, därför att just abortfrågan är ju någonting som amerikaner blir ju inte liberalare i abortfrågan, utan de blir mer och mer konservativa. Och det är inte bara en politisk styrning att man liksom nominerar konservativa domare i abortfrågan, utan folk, unga, blir mer abortkritiska än vad förra generationen var. Det är ett faktum, helt enkelt. När det gäller homosexualitet så är det tvärtom, man blir mer tolerant, men när det gäller just aborter så blir man mindre tolerant, och det är ganska intressant. Men ja, vi får se hur det går, om Meghan McCain har rätt. Pete Buttigieg, hur som helst, han har fortsatt att organisera inför Super Tuesday, och han har fått in mycket med pengar nu sen det gick så bra i Iowa och i New Hampshire. Så att han satsar stort på Super Tuesday, och han har köpt ads i massa andra olika delstater också. Och Ja, hans motto här är ju helt enkelt att han tror att framgångarna i Iowa och New Hampshire ska hjälpa honom att övertala minoriteter, svarta och latinamerikaner som han har väldigt svårt med, att det ändå är värt att satsa på honom, att han kan besegra Donald Trump. Det är det som är hans strategi, Pete Buttigieg, för att komma vidare i det här racet. Och han satsar stort nu på Super Tuesday, även han, så att det ska bli intressant att se om han lyckas. En annan person, en annan kandidat ska jag säga, som satsar stort på Nevada, det är Tom Steyer. Tom Steyer är från Kalifornien och han är miljardär och han har under lång tid, han intervjuades av Reno Gazette Journal häromdagen och han sa att han tror att det kommer gå bra i Nevada och han har spenderat flera år med att pumpa in miljoner dollar i olika progressiva kampanjer i Nevada, så att han har... Ja, han har pumpat in pengar där och han hoppas stort på Nevada. Och enligt en opinionsundersökning som jag ska nämna snart så är han faktiskt på fjärde plats, Tom Steyer i Nevada. Och det är inte så dåligt ändå med tanke på att han är ganska ny han också. Om vi då går vidare till Nevada. Som sagt, de håller sin caucus den 22 februari på lördag. Och de håller en debatt också nu på onsdag den 19 februari. Men det här är ju intressant då, för Nevada håller en caucus och det var ju det som Iowa gjorde också. Och i Iowa var det kaos sen man använde den här misslyckade valappen. Och tanken var ju att, vi kan säga en sak också, att kaoset i Iowa har gjort att Iowas partiordförande Tom Price, han har hoppat av. Han sa upp sig och han gjorde då det för att han... Ja, på grund av det som, ja, det misslyckade kaoset helt enkelt i Iowa. Han släppte ett meddelande, Iowas ordförande, partiordförande för Demokraterna, Troy Price, där han skrev att Demokraterna förtjänade bättre än det som hände i våran caucus och ja, jag är verkligen ledsen för vad som hände och jag tar ansvar för det här och ja, jag önskar att jag skulle vilja stanna i den här rollen men inser att det är dags för Iowas demokratiska parti att titta framåt och jag kommer inte att kunna hjälpa till med det på något sätt. Så att han sa upp sig, Tom Price i Iowa, på grund av valkaoset. Och det här är ju någonting som Nevada inte vill uppleva då, såklart, i sin caucus på lördag och nästa lördag. Och det innebär att man såklart har skippat den här appen helt. Vad gör man då istället i Nevada? Jo, istället för den här appen så har man ett annat system, ett webbaserat system återigen, en webbaserad kalkylator som ska räkna in resultaten och alla som sköter det här har fått en special designad iPad som partiet i Nevada har beställt in och en förprogrammerad iPad för att kunna skriva in valresultaten, hur många som röstade på vilken, hur många delegater den fick och sen via ett säkert Google webbforum skicka in det här då till det centrala kontoret som räknar samman allt. Så att man använder ingen app utan man använder Google och ett webbforum. Och ja, det kanske låter osäkert det också, men jag tror att det här är säkrare faktiskt. Men ja, vi får se helt enkelt. Man använder i alla fall inte papper och penna utan man gör det online. Och ja, det finns ju alltid risker med att försöka göra saker online. När det sen då gäller det här med caucus, nomineringsval, så är det så här att många i egentligen hela USA och i alla delstater som har sådana nomineringsval istället för primärval, kritiken växer och många vill att vi ska också införa primärval och inte ha kvar de här gamla caucus-systemen från 1800-talet. Och i Nevada så anser 2/3 av delstatens demokrater att man borde avskaffa caucusprocessen till förmån för ett vanligt primärval helt enkelt. Och ja, det kommer inte ske i år, men vi får se om den här rörelsen fortsätter att utvecklas. Vi ska börja avrunda då och jag kan ge opinionen i Nevada. Och det här är en opinionsundersökning som gjordes av Las Vegas Review Journal. Och enligt den så ligger Bernie Sanders etta i Nevada med 25% stöd. Tvåan är trots allt Joe Biden med 18% stöd enligt den undersökningen. Trean är Elizabeth Warren med 13%. Fyran är Tom Steyer med 11%. Femman är Pete Buttigieg med 10%. Och sexan är Amy Klobuchar som också har 10%, så hon är delad sjätte plats med Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, vilket visar att hon kanske har ganska goda chanser där, vi får se helt enkelt, men ettan är ändå Bernie Sanders och ja, som jag sa, det går bra för Bernie Sanders, han har vind i seglen och jag tror att det blir svårt att stoppa honom just nu, men och i synnerhet om han vinner Nevada och ja, sen får vi se hur det går i South Carolina då, men i alla fall, det här var min sammanfattning för idag och jag hoppas att ni har fått lite matnyttig information. Det var avsnitt 1029 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som jag driver ideellt i syfte att erbjuda det konservativa perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.